Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkomna till Eld och rörelse.
Udda krig och perspektiv.
Med mig, Martin Hansson.
Och med mig, Myran Andersson. Och dagens gäst,
Daniel Blenhoff.
Även känd som
den urbana bondeklassen.
Precis, den urbana bondeklassen. Vi har ju bjudit in dig här för att vi egentligen hade tänkt få hit hon som har författat Malmös beredskapspolicy. Men hon slutade svara.
Ja. Och jag gjorde inte det.
Nej, och det gör ju dig till Sveriges ledande expert på beredskapsfrågor och tomatodling.
Mm, det är väldigt illa ställt med beredskapen när jag är Sveriges ledande expert. Men ja, det kanske ligger någonting i det, jag vet inte.
Ja, men det kanske gramar in samtalet väl. Och, det, och kopplingen till podden då, så kanske inte när vi ser gråbönor, visst heter det så?
Ärtor.
Gråärtor. Och hur många kilo tomater du har lyckats lägga in och hur ofarligt det är med botulism. Så kanske mer än ett tema för podden är just beredskap, liksom i någon bredare bemärkelse.
Absolut.
Det här är ju en fråga som har ju aktualiserats i och med det förändrade omvärldsläget. Men det är ju också ett lite konstigt sätt att se på det. Att det liksom är kriget som på något sätt har fört krisen till oss. Innan kriget, den fullskaliga invasionen av Ukraina, det handlar ju väldigt många av de stora säkerhetskonferenserna i världen om klimatförändringar och liksom vilket säkerhetshot de utgör liksom mot, inte minst då den liksom globala matproduktionen eller energiproduktionen och så vidare.
Men så är det ju fortfarande, fast man inte...
Men vi pratar bara inte om det, utan det är bara olika mänskligt skapade kriser.
Ja.
Det är kanske klimatkrisen också går.
Ja,
ja, jag tänker att det är mer
solcyklerna.
Det är solcyklerna som gör det.
Ja. Men, och visst talas det en del om det också fortfarande, klimatet och dess påverkan på matsäkerheten, särskilt nu då eftersom vi har El Niño i antågande.
Vill du utveckla lite för våra lyssnare som inte är så bevandrade i östasiatiska lönnmördare?
Nej, nej. Nu har du missförstått. Det är inte ninja.
Nej, okej.
Okay. Utan det är då alltså spanska som är språket, va?
Mm-hmm.
Eller? Nu vet jag. Nu blir jag osäker.
Det tror jag.
Jo, det är det. Och det betyder ju den lilla pojken, va? El Niño.
Men det är någon katolsk grej.
La Nina, som är då...
El Niña. Nej.
Det är inte en ninja heller, nej. Utan det är det motsvarande. Värde för mig att när det blir kallare istället, som betyder den... flickan då istället liksom. Men
jag släpper det. Du väckte många tankar här, men okej.
Okay. Okay. Jag vet inte varför de kallade det så, men det är väl bara liksom några lokala namn. Det är typ fiskare tror jag som har kommit på det där från början.
Nej, det är bara en lilla pojke liksom.
Vissa år är det varmare och vissa år är det kallare. Nej, precis. Varför tycker de pojkar är varma och flickor är kalla? Det är jag lägger mig
fiskare,
i.
Det berättade du precis.
Precis. Okej, okay, men vi kanske ifall vi ska prata lite om svält globalt så kanske man ska framea det så här då kanske. Att säga att för 10 år sedan så gick det fortfarande att berätta en ganska positiv berättelse om hur liksom svält och om världens kamp mot svält utvecklade sig.
Det är så professor Rosling och så liksom.
Precis.
Vi spör svälten liksom.
Ja, FN... så här World Food Program eller vad de kan heta konstaterade 2015 att global hunger hade minskat kraftigt sedan början av 1990-talet och andelen människor som led av kronisk undernäring hade minskat med flera hundra miljoner. Man hade liksom inte uppnått en svältfri värld, men det gick åt rätt håll liksom. Men spolar vi fram då 10 år, då kommer vi ut i förra året i och för sig, men förra året så släppte faktiskt FN en rapport då när World Food Program om Outlook 2026. Så det var ju 10 år sedan i alla fall. Från 2015.
Microsofts mailtjänst.
Ja.
Just det. Ja. Och där säger de att 318 miljoner människor står inför akut hunger. Och 41 miljoner av dem befinner sig liksom på en då nivå som kallas emergency.
Herregud.
Och under 2000-talet så har vi aldrig tidigare haft 2 länder där det råder svält. invarande. Och det gör det ju då i Gaza och i Sudan. Mm. Som har kommit till den här högsta nivån då. Men det är ju inte isolerat till dem, utan de pekar på totalt 16 stycken hotspots. Och de kan man ganska mycket liksom koppla till dels då krig och liksom interna konflikter och flykt och sådana saker. Men också till då klimatsituationer. Och precis som vi sa, alltså 2026, man bedömer då att det är nu typ 80% chans att världen går in i El Niño då juni. Och typ 90% att det är senast i augusti. Eller så. Men vi har inte, det har inte slått om än då, men det är väl typ... Men man gör de här prognoserna löpande om liksom när de där omslagen kommer, och man kan se det ganska långt i förväg att det kommer komma liksom.
Men vad händer då?
Ja, det är ju en bra fråga, och jag är inte en expert på det på något sätt. Men det är liksom, det som man bedömer det på är ju att några delar i Stilla havet uppnår en liksom variation från medelvärdet på ytvattnet, så som är antingen högre eller lägre, och när det är högre då så är det El Niño, och på vissa ställen så innebär ju det massa mer regn och sådana saker, och på andra kanske mer torka. Men man kan säga att globalt sett så brukar det i alla fall innebära störningar i jordbruket med, ja, då antingen torka eller översvämningar och totalt stort skördebortfall och livsmedelskriser. Men El Niño kan ju också vara olika stark, och det har man också de här prognoserna för, och det är ju betydligt kanske mer osäkert, och även om man är 90% säker att det blir en El Niño, så är det väl svårare att säga exakt hur stark den kommer bli. Men modellerna visar i alla fall att det skulle nu kunna bli en sån här super El Niño då, som är extra varm. Och jag menar, hela tiden när vi har en global uppvärmning så blir det också, varje gång det blir ett väderfenomen som gör det lite varmare igen, så ifall man ligger på en hög nivå så just att man kan komma
pressa
högre.
Gränsen, liksom,
pressa gränsen, konstant, absolut. Ja. Men ifall man, det har ju varit mycket då i media att man har jämfört med en annan sån här super El Niño som skedde på 1870-talet. Och den kopplar man då till en av de största globala svälterna man känner till, där det dog miljontals av människor i Indien, Kina och Brasilien bland annat. Men då handlade det ju inte bara om väder, för att svält orsakad av liksom ren så misslyckad skörd är ju väldigt ovanligt. Alltså den, från den tidiga moderna perioden och framåt på något sätt. För att då är det alltid kopplat till maktstrukturer, och liksom då var det koloniala bakomliggande orsaker mycket. Och att man har liksom mat någon annanstans som man skulle kunna exportera och rädda de här människorna, med olika politiska orsaker, så gör man inte det. Det är ju samma sak idag då, att liksom även klimatkopplad svält är kopplad till krig, fattigdom och olika större konflikter liksom. På det här så har vi ju då blockaden av Hormuzsundet, som ju inte bara slår mot olja och gas utan även mot konstgödsel, och ungefär en tredjedel av den konstgödsel som fraktas sjöbundet på haven, den passerar normalt genom Hormuz, så då stiger ju matpriserna. Även ifall de inte har stigit så mycket än, så finns det liksom så här diagram man kan kolla på där priset på konstgödsel och priset på mat globalt följer varandra väldigt bra, fast det kan bli såna här förskjutningar nu då, så att nu, alltså man kollar på det diagrammet, det är ju dålig radio, men alltså det går verkligen käpprätt upp just nu för konstgödsel, så man kan tänka att det kommer dra med sig mat.
Så det är ytterligare en förskjuten kris då på något sätt, bara genom att bara oljepriserna.
Och som sagt, de här 16 hotspotsen som FN pekar ut då, Gaza, Sudan, men även andra grupper där det är så här riktigt akut situation, i Haiti, Mali som vi pratade om för ett tag sedan, Sydsudan och Jemen, men dessutom liksom i en fortfarande hög kategori men inte lika hög, Afghanistan, Myanmar, Nigeria, Somalia, Syrien, och de har även koll, riktade ögonen på Burkina Faso, Chad, Kenya och Rohingya-flyktingar i Bangladesh.
Det finns ju en tydlig koppling till konflikter liksom, eller?
För nästan alla de här områdena är ju sånt som vi har berört i egna avsnitt, konflikterna i dem, eller där vi har sagt det här borde vi verkligen göra ett avsnitt om och inte har kommit till skotten liksom. Och dessutom, Demokratiska republiken Kongo var också listad som en av de här zonerna, och det har vi också snackat om med de här konflikten med Rwanda och miliserna där och så, och det är ju där vi nu har det här Ebola-utbrottet dessutom liksom, så man har alltså eländen på eländen på eländen på varandra, där man kan tänka sig att det blir flyktingströmmar av svält eller av krig, och så bär det med sig sjukdomar då fram och tillbaka. Så det är verkligen ett liksom bäddat på något sätt för en perfekt storm av skit och elände.
Men är det en logistisk fråga då, oftast? Alltså att man inte kan få in maten av en eller annan. Som i Gaza till exempel är det ju mycket liksom en...
I Gaza är det ju en väldigt logistisk fråga för att det är blockerat. Men på många andra ställen är det också att det är en ekonomisk fråga. För att där man har... alltså det finns pengar och mat finns i världen. Det är bara att ingen som vill ta sina pengar och köpa den maten för att skicka den till zonerna. Och det har ju blivit extra aktuellt just nu då med...
Så för att svara på din fråga så ja, det är ju en logistisk fråga i den meningen att det inte existerar en marknad eller för den då ekonomi för att kunna handla i krigshärdar till exempel där på grund av liksom situationen i en krigsdrabbat område, i flyktingområden så finns ju inte pengar riktigt på det sättet, så då måste ju den lokala ekonomin fungera på ett annat sätt.
Ja, ja, men också att liksom pengar till att köpa det här biståndet och skicka det till plats saknas ju i stor utsträckning, särskilt i det här läget vi har nu när Trump har och Musk har liksom skurit ner på USAID så himla mycket. Och det är någonting som de inte, i den här FN-rapporten så säger de inte det uttryckligen, det här är Trump. De vill väl inte bråka mer med honom liksom, men de säger så här, vi är kraftigt underfinansierade på det här. Men det är ju inte bara en grej i USA, utan i Sverige så har vi den här grejen med att borgarna har ju tagit bort stödet till Islamic Relief, som var den enda gruppen efter att USAID drog sig bort, som ger bistånd till den här zonen i Etiopien som heter Libanzonen, som ligger där vid Somalia. Så det är också, alltså FN-rapporten pekar ut Somalia och det är liksom samma region med samma klimatsituation och så det är ganska liknande där på något sätt, och människor på flykt och så, och sjukvård som saknas.
Men det här är väl symptomatiskt liksom för hela den moderna högern liksom.
Det är så jävla mycket snack om att vi ska hjälpa på plats och
sånt. Jo, men det är bara man kan koka ner det som en sån typ så här, invandrarna måste lära sig svenska. Låt oss skära ner SFI.
Ja.
Vi vill inte ha flyktingströmmar till Europa. Sluta liksom bekämpa det som skapar flyktingströmmar. Poängen är, det är ju inte en bugg liksom, det är ju en feature att man människorna ska dö. Det är ju meningen liksom. Jo. Det är ju, går inte att förstå på något annat sätt.
Och samtidigt då som de säger då att ja, men det finns så stora risker i det här projektet. Eller liksom, vi kan inte säga att Islamic Relief har gjort någonting fel, men vi har fått liksom Magnus Ranstorp att typ säga att det finns en stor risk att de skulle kunna vara kopplade till Muslimska brödraskapet eller vad det nu är för spöke han drar fram igen. Liksom. Samtidigt då som man har Sida i beslutet att ge pengar till den här SD-scam, biståndsorganisation, Hepatica eller vad det heter. Där liksom ändå till kriterierna för att de inte ska ge pengar är ju typ ifall det skulle gå till projekt som motverkar kvinnors rättigheter, står liksom uttryckligen i regeringens eget liksom. Och den här SD-gängen ger ju till abortmotståndare pengar liksom, så det är bara så absurd situation. Ah, ja. Jag, den här dragningen tänker jag, den här pratan tänker jag peka på liksom, det är en perfekt storm och svält är tillbaka på menyn, höll jag på att säga, igen, globalt. Men då vill jag ju vända mig till den urbana bondeklassen och fråga hur ser risken ut i Sverige? Mm. Är vi där? Krig? Ebola?
För det är rätt så nice att jag har valt det, liksom det namnet på projektet. Så att jag kan bli liksom en företrädare för en grupp som kanske också inte... Eller jag vet inte riktigt...
Du tänker att vi behöver reda ut...
Vad säger den urbana bondeklassen egentligen om svälten i världen? Jag vet inte riktigt.
Nej, men du företräder ju ett klassskikt som det bara finns en person.
Precis.
Jag tänker att bonde också definieras på något sätt av att man lever av sitt jordbruk. Liksom.
Ja, precis.
Vilket ju inte är sant.
Det är inte sant.
Nej, det är ett fall.
Och nästan att liksom, mitt projekt handlar om att visa också att, det är, liksom, att jag inte kan göra det. Och liksom att jag kan räkna på att ja, men jag kanske hade behövt 4 styckna villatomter som jag har nu för att vara i närheten av att försörja mig själv. Och jag tänker att liksom, är det någonting som jag då under de här månaderna jag har varit i det här... Jag är ju med i ett kommunalt finansierat beredskapsprojekt då. Så är det
som vi gärna hade hört mer
ja,
av
men jag ska,
den som var ansvarig för det.
Nej,
och inte av dig.
Nej, precis. Men jag kan berätta vad jag vet om det.
Nej, men det låter rimligt. Ja. Vi är beggars and not choosers och så vidare.
Är det någonting man har upptäckt så är det ju hur gemensamt mat är. Liksom. Alltså att jag skulle väl kunna säga att det finns ingen, eller nästan ingen i alla fall, som klarar av av att försörja sig själv, utan man är beroende av massvis med olika, att massvis med olika saker funkar. Jag menar, en bonde liksom äger massa mark och men behöver fortfarande kanske då vattenförsörj eller liksom olika vattensystem som han inte själv äger då. Diesel till exempel är väl den stora grejen då, som ni också var inne på då. Till exempel så, vad var det, 80% av vår liksom jordbrukets maskinflotta är beroende av diesel. Mm, så liksom det är liksom
dieseln stannar hela jordbruket.
Men det är inte bara konstgödsel som påverkas av Hormuzblockaden såklart, utan det är ju...
Och jag tror svensk fiskeindustri var 100%. Mm. Alltså det, man seglar inte ut och fiskar liksom. Eller det är
någon
annan
fiskklass.
Precis.
Sjömansklassen, jag vet inte vad det är. Starta det kontot någon som fiskar.
Den urbana fiskargubbe. Mellanskiktet.
Ja, vad var vi för någonstans?
Ja, men diesel. Och att det inte bara, det är liksom, bonden agerar liksom inte ensam, kan inte bära sig själv.
Liksom. Nej, och liksom, nej visst, jag kan naturligtvis inte försörja mig själv, men poängen är väl kanske att det är ingen riktigt som kan det, och bönderna kan inte heller det om man liksom bara zoomar ut lite grann och tittar på de långa kedjor av beroende då som krävs för att liksom först få utsädet i jorden och sen så få upp, för sen får någonting att växa, sen få upp det därifrån och sen transportera det eller liksom förvara det och så vidare tills det kommer till folks bord.
Ja, förädlade.
Men okej, för man lyfter blicken lite då från den enskilda bonden och bara tänker på Sverige som enhet liksom. Finns det någon rapport man kan läsa om läget liksom, eller hur?
Nej, men jag snubblade ju över en rapport som dina kollegor har skrivit. Eller jag vet inte om de har skrivit, nej. Ja, inte säga, precis. Men, okay.
Ja, men visst, vi forskar väl allesammans. Ja.
Nej, men det finns en rapport som jag snubblade över liksom i början av det här, liksom när jag började vara med i det här projektet. Den är delfinansierad av SLU och Lunds universitet och så här. Och det den lyfter ett par stycken olika saker. Men den första är ju att... De pekar på den generella debatten om beredskap och menar så här, beredskap mäts idag utifrån den nuvarande konsumtionen. Alltså så här, hur stor del produceras i Sverige av vad som konsumeras idag? Och så menar man att det är ett rätt så dåligt sätt att mäta beredskap på, därför att den nuvarande konsumtionen säger inte så mycket om vad vi behöver egentligen. Och vad vi behöver är ju det som är intressant om man tänker att man ska hamnar i någon form av krissituation eller någonting som inte fungerar. Då är det ju inte dagens konsumtionsmönster som är det intressanta, utan då kanske det mera handlar om vad behöver vi näringsmässigt till exempel. Och det är intressant tycker jag utifrån lite olika perspektiv. Dels så är det intressant utifrån, alltså det finns ett politiskt perspektiv här som säger att, eller som implicerar att det är klart att om du har ett företag som heter Kronfågel till exempel, producerar ägg, och så säger regeringen så här, vi måste få till investeringar i äggproduktionen så här, vi måste höja vår självförsörjningsgrad då från vad det nu är 70% idag till 100%. Det gillar ju de mycket liksom.
För det betyder man ska ge dem stöd, alltså i princip man ska ge dem mer pengar och högre vinster.
Ja, precis. Man säger så här, det är viktigt att just ni har marknadsandelar i Sverige. Mm. Så kan man säga liksom. Mm.
Men inget annat ska konkurrensutsättas. Just äggproduktionen.
Nej, så Kronfågel gillar väl det så länge inte Danmarks stat säger samma sak.
Nej, just det.
Också just det. Liksom, för att då pajas det ju lite. Visst, det är nice att få marknadsandelar i Sverige, men man vill ju gärna behålla sina marknadsandelar överallt annars. Så där är ju liksom
men danskjävlarna av salmonella testar väl inte ens sina ägg längre?
Liksom. Nej, jag har ingen aning. Jag vet ingenting om Danmark.
Nej, men det är så. Det är därför man får köpa speciella ägg om man ska typ göra tiramisu i Danmark.
Är det
så? De har bara gett upp i kampen mot salmonella.
I Danmark hiv-testar de inte ens sina blodtransfusioner senare.
men i alla fall...
Man bara gris, kör med grisblod istället. Ja.
Det här måttet är intressant för näringen, alltså typ Kronfågel till exempel, för att då kan de vara så här, vi har bara 80% självförsörjningsgrad på ägg, vi måste upp i 100. Och den här rapporten säger då nej, det är ett ointressant mått.
Forskningsrapporten då?
Ja, forskningsrapporten säger att det är ett ointressant mått. Utan vad man borde prata om är närings... vad fan heter det nu då? näringsmässig försörjningsgrad, okay, pratar de om. Alltså att man behöver titta på vad behöver Sveriges befolkning om man ska kunna säga någonting om vår beredskap, livsmedelsberedskap. Och då har de tittat på de här grejerna, till exempel då hur mycket kalorier, som hur mycket energi som produceras i Sverige. Och där är vi uppe på 150-200% av behovet. Mm. När vi snackar protein så är vi uppe på någon 150%
okay,
protein. När vi kommer till fett tror jag det är någonstans runt 100% av behovet.
Mm, förvånansvärt lite. Jag hade tänkt att vi ändå stod på rätt ordentlig del av fett, EUs fettlager, mjölk och så vidare liksom.
Och 20% av frukt och grönt. Ja. Så jag menar liksom då, så
men vem behöver frukt och grönt?
Sjöbjuggen. Nej, men visst.
Ja, men det
låter
det
som att fiskarna. Vi kan leva ganska nice ändå.
Men alltså, är det här då, ifall krisen kommer...
Så blir det LCHF liksom.
Och så är det så bara...
alla blir rippade som fan.
Ifall, har vi mat för att försörja oss själva? Ja, det har vi. Vi får bara sluta äta det där vi brukade äta och typ konsumera den maten som produceras på ett annat sätt.
Ja, ja. Hade man slutat läsa rapporten där, då hade det varit slutsatsen. Ja. Men så är det ju inte riktigt så nice. Utan dels så säger ju rapporten så här, men vi behöver titta på näringsmässig försörjningsgrad för att förstå att så här, okej, det är inte bara att vi ska öka produktionen av allting och att det säger någonting om liksom hur bra beredskap vi har, utan då är det vissa saker som vi behöver stärka vår beredskap kring, till exempel frukt och grönt då, till exempel. Men sen säger de ju också då, liksom, nästa punkt är ju hela den här grejen som vi var inne på här med insatsvarorna, att vi är så beroende av förutsättningar för att producera mat, och diesel till exempel är ju en sån stor grej som får en att känna så här, det är ju helt orimligt att vi fortsätter, eller liksom, tänk mycket på det här med liksom att regeringen är så, och hela högern är liksom att vi ska subventionera diesel, eller inte subventionera, men sänka skatterna är väl deras grej, liksom så. Ja, en typ av subvention, att offentliga medel ska gå dit. Och det, jag vet, liksom, det kanske man måste göra för att liksom inte...
Klara chocken.
Ja, men klara chocken. Men om man inte samtidigt ser till att försöka ta sig ur det beroendet, så är det ju bara så här, ja, så nästa räkning och nästa räkning kommer. Utan liksom det jag tänker är ju att man, då måste man ju försöka ta sig ur det beroendet, till exempel.
Mm. Genom att det är också jävligt roligt liksom att högern, på tal om det vi pratade om tidigare, är så jävla hellbent på att göra oss helt beroende av muslimanerna. Ja. Är inte det, alltså, att det verkligen är så? Vi försöker se till så att petrolindustrin inte liksom styr hela samhället. Nej! Ge dem mer makt!
Nej, men precis. Och jag menar, det är inte som att... Alltså, så här, och så säger de, ja, men tekniken finns inte, bla bla bla. Så här, det finns ju eltraktorer som tillverkas och används i Sverige nu. Så att liksom, tekniken finns, men den är inte uppskalad. Så alltså, det finns inte i stor mängd, liksom. Men sen samtidigt, alltså, man tittar på försvaret som har en årsbudget på 150 miljarder eller vad det är. Hade man behandlat maten och jordbruket på samma sätt som man behandlade det militära försvaret, så hade man ju relativt snabbt kunnat ställa
köpa
om.
Köpa in. Istället för en fregatt så köper man en flotta
batteridrivna. Vi kan tillverka ubåtar. Ja. Vi kan tillverka flygplan. Alltså, tror fan att vi hade kunnat tillverka eltraktorer och så. Eller åtminstone utveckla det.
Verkar ju vara ett problem.
Jo, precis. Ja.
Får bara köpa på sig många innan.
Jo, antagligen måste det krigas rätt så mycket i Afrika för att kunna...
Give us that sweet lithium.
Ja, precis. Men att man hade kunnat ställa om på det sättet då, liksom, man hade kunnat göra sig oberoende av energin, man hade kunnat producera mer energi här till exempel. Många av sådana klassiska liksom då, alltså klimatargument egentligen, eller liksom där man kommer in från klimathållet, funkar ju jättebra att använda, eller liksom när vi pratar om redskap, för att man sitter ju i skiten när priserna på diesel då till exempel sticker iväg.
Ja, och det finns ju även en kritik ur ett beredskapsperspektiv mot till exempel kärnkraftslobbyn liksom. Förutom att vi då inte verkar kunna bygga nya kärnkraftverk och att de tekniker de vill att vi ska bygga inte finns, så är det ju så, ja, men floderna torkar i Frankrike, alltså kylvatten, man bygger liksom, man centraliserar energiproduktionen, vilket är dålig händelse av kris, man vill ha den decentraliserad och så vidare liksom. Men på grund av att, eller i och med att det inte handlar om Det handlar ju inte om åsikter liksom, och det handlar framförallt inte om konkret politiska mål. Nej. Utan det handlar ju om bara att antingen vara mot liksom hela så här, den gröna omställningen, eller så handlar det om att göda sina lobbyist, de som pumpar in lobbypengarna liksom.
Jag tycker att det märks jättetydligt, liksom de som, nu är det inte så många som vare sig hatar eller älskar på internet, på mitt konto och så, men liksom att de som ändå är höga har väldigt svårt liksom att hantera det, alltså beredskapsperspektivet. Så varför ska vi vara beroende av fossilt bränsle på det här sättet som vi är nu? Och varför ska vi ha, eller liksom, varför ska vi inte se till att ha ett decentraliserat, eller liksom då, om man tittar på mat, så om man tittar på försvar, så hade du velat ha ett djup i försvaret, och då vill du inte ha ett stort kärnkraftverk på en plats som kan smällas ut.
Nej, utan
då
vill ockuperas du... med Ukraina, nej, och så är det så här, nu kontrollerar fienden.
Nu är det vår el istället.
Ja, och vi kan diktera villkoren för er genom någon typ av liksom energipolitisk utpressning. Liksom.
Nej, men jag bara tänker, i den nuvarande energikrisen och så säger man att de som förberett för ett scenario som det här, mest av alla är i Kina liksom, som har satsat så himla mycket på grön teknik och så, och då liksom, ja, varför tror ni att de gjorde det? Var det bara för att de ville rädda hela världens klimat, eller liksom,
ja, jag misstänker
kan det finnas en annan?
Ja, men och det här går ju igen, och det går ju även in i försvarsfrågor, alltså hela, nu ska vi bygga dem, eller bygga, nu ska vi köpa de här jävla fregatterna. Mm. Att det finns liksom en upphängdhet runt det liksom enskilt stora, dyra projektet. Liksom. När decentralisering generellt sett är vägen framåt. Liksom. Att det är så, om man inte är supermakten, om man inte är det rikaste landet i världen, så är det dumt att lägga alla kronfågels ägg i en korg. Liksom. Utan man behöver decentralisera och differentiera.
Vad kostar en sån fregatt?
Ingen aning, men jag kan tänka mig att det är liksom 20 miljarder. Det är liksom ofantliga summor pengar. Och då med liksom beväpning och så.
Nej, jag tycker att man kan leka med tanken att man lånefinansierar för att byta ut hela maskinflottan till exempel i Sverige. Och att man subventionerar gårdsnära då, elektricitet. Och att man pumpar in pengar då i forskning liksom, på samma sätt som man gör med försvaret. Alltså, vi kunde ställa om och ta fram jättebra drönare supersnabbt. Mm. Är det inte så? Eller, okej.
Okay. Man kan ställa om, eller?
Man kan ställa om i alla fall.
Jo, men det har väl liksom den produktionsformen vi sitter i idag har väl om igen visat att det finns liksom en adoptionsmöjlighet för förmågan att ställa om.
Men jordbruket ska liksom hanteras som om det... Och det kan jag tycka är nästan det konstigaste, för att när det kommer till mat, är det någonting som bara känner så här, men det är verkligen, det är grundläggande. Människor kan liksom inte vänta och stoppa sin ämnesomsättning lite grann i väntan på att priset ska gå ner. Liksom. Utan, dels så måste man ha det hela tiden, och dels så kan ingen fixa det helt själv liksom. Man kan sticka ut, och ändå så har vi det liksom längst ut på marknaden. När man hade kunnat titta på det på samma sätt som man tittar på utbildning eller sjukvård eller så här
liksom, alltså, skillnaden mellan de faktorer och just matproduktionen är väl att man får liksom anlägga någon typ av kolonialt eller postkolonialt perspektiv. Liksom. Vi kan ju faktiskt stjäla de här sakerna till skillnad från
utbildning
eller vården. Liksom, att vi kan ju faktiskt bara vara så.
Ja.
Vi kan ju ta det här från de fattiga människorna. Mm. De kan ju göra det åt oss istället. Liksom. Men då är det ju den, och liksom just-in-time-produktionen och alltihop. Så, ja, men bygg ett liksom, glasfort liksom.
Mm.
Och vid första spricka så bara är det helt uppenbart att det här funkar ju inte. Och det är klart att det är väl jättebra för någon typ av vinstmaximering för världens rika som är så rika att de inte behöver några mer pengar. Och de här olika liksom, kartellbildningarna som äger all liksom, matproduktion, eller vad fan heter de, Montesamo, eller vad fan de heter, som äger alla fröer och liksom så vidare. Det är kanske skitbra för dem. Men man måste ju inte vara ett geni för att liksom vara så här, vi skulle också bara kunna göra det här på ett annat sätt.
Alltså det är jättespeciellt, bara man tittar på hur många, nu har vi ju liksom en stor urbanisering och så, men tittar man bara på de senaste så 30 år, jag kan inte siffrorna exakt liksom, men vi hade 70 000 jordbruk för 20-30 år sedan, och nu har vi 50 000. Så att jag menar, jordbruken har ju också slagits sönder.
Men centraliserat antagligen, va?
Ja, nej.
Småbönder lägger ner och Absolut. Eller, och mellanstora bönder också nu, så köps de upp. Och,
ja, absolut. Ja, ja, nej, produktionen liksom går ju upp. Ja. Det kunde man ju läsa i tidningen om, alltså effektiviteten i grisproduktionen, den går upp nu med okay. så här 1,5 griskulting per sugga eller något sånt. Det gäller ju för de företag som har mer än 400 grisar. De som har under 400 grisar går back en halv sugga. Alltså det blir sämre för dem.
Okay, ja.
Deras effektivitet ökar inte, så de har inte samma möjlighet att dra fördel av de här fördelarna av att kunna ha en stor skala i sin produktion.
Och det ligger liksom hela tiden längst bak i all förhandlingar, allting liksom. Mm. Du får betala mest för gödslet, du får liksom dina leveranser sist, det är liksom riggat för storbönderna.
Ja, liksom. Att du har så små marginaler också, så att liksom, ja, det här året så gick det verkligen inte ihop, och nu, jag får inte mer lån och så här, och nu behöver jag sälja. Alltså så är det ju, och samt generationsskiftena tror jag också är jätteallvarliga. Liksom att,
man vill inte ta över gården. Liksom.
Man vill inte ta över, man kan inte köpa ut sina syskon för att markpriset är så högt. Så att liksom, och det är inte bara att skänka bort heller då för liksom de här, för att det hänger ju ihop. Det hänger ihop med bostadsmarknaden och allting. Liksom folk ska ju köpa...
Så storbönderna kommer in och köper liksom upp marken.
Mer och mer och mer centraliseras det, och det blir större och större jordbruk. Så är det ju. Och det hänger ju ihop med... Vi pratade om någonting innan.
Kapitalismen.
Det hänger ihop med, ja, det hänger verkligen ihop med kapitalismen.
Nej, men jag tänker att det finns flera sådana frågor som är intressanta ur ett beredskapsperspektiv. Till exempel nu har Susanna gått ut med att vi ska typ ska skjuta av vildsvinstammen eller sånt. Mm. Och jag fattar att de är ett problem för bönderna. Det är ju också ett rätt ordentligt jävla proteinlager som vi har i skogarna.
Mm.
Och istället för att betala bönderna eller subventionera bönderna för stängsla ordentligt runt sina åkrar, så väljer man att skjuta av dem. Ironiskt nog så hålls ju vildsvinstammen så pass stor som den är av jägarna själva. Men det pratar man liksom inte om. Att vem är det som åtlar vildsvinen till exempel? Och ja, men det är för att de inte ska störa grödorna lika mycket. Ja, men vad tror ni händer om ni slutar liksom ge mat till vildsvinen och skjuter dem? Vad tror ni händer då? Så att det är liksom verkligen bara ett sånt spel för gallerien. Man hade ju kunnat på samma sätt som varje debatten. Men hjälp bönderna på riktigt med de här frågorna då. Mm. Till exempel genom att behålla en biologisk mångfald i skogen och se till att bönderna har råd att sätta upp stängsel som skyddar mot både varg och mot vildsvin.
Men jag vill bara backa tillbaka lite där när vi sa det här med Sveriges självförsörjning, och du räknade upp vad vi är självförsörjande på allting utom då
frukt och grönt.
Som man inte, vem äter det liksom? Kom igen. Men apropå det, att bara äta den töntiga maten liksom så.
Alltså de har väl skräfsat ihop frukt och grönt i den här rapporten för att få med liksom viktiga vitaminer, mineraler. Okay. Och så.
Men, man kan äta sådana piller som löser det. Alltså,
hur odlar man då?
jag undrar, man vill ju inte bli vegan på det här då, men är det inte så att alla de här problemen hade lösts omedelbart ifall man inte använde basgrödet och förädlar dem till kött liksom, för att det är en sån energiförlust att göra om framförallt då sädesslag till mat till djur som man sedan äter liksom.
Du har läst rapporten?
Nej, men det här känner jag till sen innan.
Ja, nej, men de tar ju upp det också, men de menar ju inte att man ska sluta och producera kött till exempel, men de menar ju att man behöver bli mycket bättre på okej. Som jag fattade så menar de att vi måste bli mycket bättre på varför någonstans betar till exempel nötkreaturen. Eller liksom använder man då mark som hade kunnat producera protein, till exempel eller liksom att man hade ätolja eller vad man nu då, eller för den delen då är det en förlust. Men det finns ju marker liksom där man inte kan odla, och då är köttproduktionen bra proteinkälla och en viktig proteinkälla fortfarande. Liksom.
Men ja, absolut, så är det ju verkligen, och liksom, det finns ju också massa andra poänger med liksom, betade marker är bra för viss sorts biologisk mångfald och sådana saker. Och, ja, som du säger, man kan inte använda all mark till att odla ärtor och så ändå, men i realiteten så används det väldigt mycket som där man bara skulle kunna äta det direkt man odlar istället till liksom
foder. Ja, men
till,
så är det.
För att vi vill äta väldigt stor inslag i vår kost av kött.
Mm. Och det går ju också att ställa om i en läge av en kris.
Jo, precis. Mm. Och i en läge av en kris skulle man också kunna ställa om från de här dieseltraktorerna och bara ge Pol Pot över hela skiten så att alla måste gå ut och jobba på åkern och då kanske man...
Ja, men det hade ju varit ett alternativ kanske då, att man tar alla sina dieseltraktorer, 300 000 eller vad det nu är då, och slänger dem och köper nya. Det hade varit ett alternativ. Men om man inte vill göra det, så börjar man ju att ställa om det nu. Då börjar man ju att göra liksom offentliga investeringar i tekniken och i fordonsflotta som inte behöver, som inte kräver diesel till exempel. Mm.
Ja, och jag menar, en traktorindustri är inte världens sämsta industri i händelse av krig. Det är ju trots allt liksom fundamentet för grunden i de flesta stridsfordon.
Traktormotor. Mm. Traktormotor heter det.
Men det är faktiskt ett av min sommarens projekt, att jag ska lära mig om regenerativt jordbruk.
Okay.
Som jag fattar det så handlar det om det. Eller liksom hur man ser till så att man använder marken på ett så effektivt sätt som möjligt. Och det här, jag vet inte detta, för det ska jag ta reda på i sommar, har jag tänkt.
Nice. Ja, och vet du, det kanske leder tillbaka för att vi släpper den här väldigt storskaliga Sverigeskalan och sådana saker då. Och mer tänker så som prepper-sätt liksom.
Ja.
Hur vill du berätta det? För hela ditt sånt här Instagram-projekt handlar väl lite om det då? Kanske inte prepping då, men att du är intresserad av just det där, hur mycket självförsörjande kan jag bli på frukt och grönt i min egen trädgård?
Ja, liksom. Alltså jag skulle snarare se mitt projekt som en, inte att det är jättecentralt liksom, men om det har någonting med prepping att göra så är det mer än en kritik mot prepping, eller liksom så här att individuell prepping är liksom ett symptom på bristande kollektiv förmåga, eller alltså att vi liksom inte kan riktigt samarbeta, och då hänfaller man till, ja, men vad kan jag ta kontroll över? Jo, men jag kan ta kontroll över det här då. Jag kan köpa jättemånga konserver, eller jag kan ha den här vattenrenaren, eller jag kan skaffa mig ett vapen eller vad det nu är då liksom, så här. Men jag skulle säga att liksom det här projektet handlar mera om, eller har utvecklats till det nu i alla fall, om den beredskap, eller liksom så här, att jag odlar och håller på i min trädgård som ett liksom litet mikroklimat för att resonera kring eller förstå liksom hur matproduktion funkar. Alltså så, jag behöver också vatten till det jag odlar. Jag behöver också näring till dem. Jag är också beroende av om det regnar eller hur mycket sol det är. Eller liksom. Jag är också beroende av fröer till exempel. Men jag kan också ta fröer så länge det liksom, genetiken inte då ligger bakom en betalvägg typ. Eller hur man ska beskriva
det. Ja, precis, att Monsanto då, som vi snackade om, har gjort första generationen efter man stoppar i fröna, vad heter det, infertil liksom. Mm. Alltså är det även trädgårdsväxter man odlar liksom?
Ja, men liksom som jag har förstått det, så om man köper de fröna i affären som heter någonting med F1,
ja,
och så odlar du dem, och det finns rätt så många, för att det finns ju fördelar med de här fröna också, ja, så att de står emot med mögel eller liksom kyla eller vad det nu är då för bra egenskaper de har. Mm. Men då när du tar de fröna så är de instabila. Mm. Alltså du vet inte riktigt vad det är för typ av gurka som kommer i.
F1 är väl alltså första generationen av en korsning mellan två moderarter liksom. Ja. Och då får du typ alltid samma korsning, fast när du sen så korsar korsningen igen, då vet du inte vilka delar som går vidare till nästa F2-generation och så. Ja, så funkar det ju med.
Jag vet bara att när det står F1 så...
Då är det som händer, ja.
Så, för det är ju någonting som jag har tänkt nu med min odling, att jag ska försöka ta mycket fröer liksom.
Mm.
Att det är en del av grejen, så att jag liksom nästa år... För visst, prepping-grejen, så här, jag drivs ju av sådana saker. Liksom, så här, men okej, hur mycket pengar la jag på mina tomater den här säsongen? Ja, det var 2 500. Då kostade mina tomater bla bla bla, 25 kronor kilot. Vad kommer de kosta i år? Vad lägger jag i år när jag inte har den investeringen längre? Ja, kanske jag kommer ner på 10 kronor eller 5 kronor kilot. Jag tycker är kul.
Mm. Bara. Du tycker det är kul, och det är ju lite preppermässigt, ja, så. Ja. Men i projektets gång så säger du att du har insett, eller du kanske visste det redan innan, men att det liksom, det är inte en lösning heller egentligen för att det är det kollektiva som är liksom enda sättet man kan ha ett fungerande matsystem. Man kan inte ha det. Det är väl precis att du har räknat ut det, att du behövde 4 trädgårdar för att ens i teorin ha tillräckligt mycket käk.
Ja, men jag behövde 4 trädgårdar. Jag behövde ju god tillgång till vatten. När gödsel, alltså det blev ju, och det var ju inte bara det att jag behövde en större trädgård, utan det blev ju
massa runt,
det blev massvis med grejer runt som man är beroende av.
Stor trädgård och en liten traktor.
Ja, men precis, eller många ungar som ska ut på fältet, eller jag vet inte. Ja.
Just det, vad blir det liksom, är det bra att ha många ungar, eller äter de mindre mat än vuxna då, fast de kan jobba lika mycket på fältet, så finns det en liksom, finns det en
sweet spot, eller hur gamla ska de vara, är det liksom 10-åriga barn som är sweet spoten då, liksom att de arbetar bra, jag vet inte,
men de äter ingen inte så aning. Mycket. Som äter mycket tonåringar sen.
Det här har jag inte räknat
nej,
på.
Nej, du ska bara räkna på
men mer. Men jag har differentierat, alltså barnen behöver ju mindre mat. Mm. Det har jag räknat på, eller det är ju Livsmedelsverket som har räknat på det. Så att det är ju därifrån de siffrorna kommer.
Hur mycket dina barn får äta?
Behöver äta. Det är behovet.
Känner man ett visst obehag här. Men precis, det här beredskapsprojektet då, som Malmö stad håller på med.
Ja, men det var ju Lilloska som tipsade mig om att jag skulle söka. Så här var det då. Malmö, eller varje kommun i Sverige har ju liksom ett ansvar vad gäller livsmedelsberedskapen. Så. Mm. Och nu snackar alla beredskap i kommunen. Kanske svarar hon igen, vem vet. Kanske hon kommer hit och berättar hur det är. Hur det faktiskt är, var kommunen. Nej, för att jag vet inte allt som kommunen gör kopplat till detta. Men de har i alla fall skrivit i sin budget att så här, vi ska satsa på detta, vi ska fokusera på stimulera vår egen matproduktion, ungefär något åt det hållet. Och då har de finansierat ett litet projekt, och det drivs av stiftelsen på Tillenborg, som handlar om att villaägare ska odla mer mat.
Ja, och det är ju då såklart inte tanken att i händelse av kris så ska Malmö stad leva på det som odlas i de här trädgårdarna. Men det kanske blir en liten is då i ett liksom påfrestat system ifall det också finns resurser. Eller hur är tanken, tror du?
Jag vet inte, men jag tänker att det är ju någonting med kunskapen också. Liksom, för länge sedan så visste man inte bara då liksom hur man skulle odla, utan hur man skulle ta tillvara på maten, hur man skulle förvara den. Jag menar, det är klart att alla kan ju lägga in sina tomater i frysen, men om elen går så pajar liksom, då kan paja 100 kilo tomater då liksom. Och då behöver man veta, okej, då kommer vi in på det här butylismspåret liksom.
Att det är helt ofarligt.
Att det är helt ofarligt med butylism då. Jag är alltså inte förespråkare för den, alltså att man ska äta butylismtoxin då.
Nej, det är med att du menar att det inte riktigt finns. Det är din
att
sån.
Att det är oax.
Big tomato.
Big.
Han fick skrämma oss.
Big den
här,
can.
De här tomaterna är garanterat fria från butylism. Alla tomater är garanterat fria.
Ja, men man kan säga
att värdet är så dåligt så att botulismen kan inte växa till sig.
Jag och min familj, mina barn, har ätit 56,2 kilo tomater här nu under det senaste året.
Ingen av er dött i botulism.
Och ingen av oss har dött än. Och nu har vi faktiskt ätit ut hela...
Känner inte igen den här typen av retorik. Vi tog inte vaccinet.
Och ingen av oss har dött. Nej, men alltså botulismtoxin är ju ett mycket potent nervgift. Så att om vi hade verkligen producerat det så hade vi ju märkt det genom att vi dog.
Just det. Men då kan man ju sedan då bidra till Sveriges försvarsförmåga genom att skapa det här
nervgifterna. Ja. Men det är sant.
Eller överskottet på odlingsbar mark som inte kontrolleras av någon då. Om vi dör så kan ju grannarna bara odla på vår mark.
Smart. Nej, men tillbaka till det här projektet då.
Ja.
Botulismprojektet.
Ja, men vi har fått en kurs. Så. Och så gick vi den kursen. Man fick lära sig lite grann om jord och man fick lära sig lite grann. Alltså vår första hemläxa var att titta på den här SVT-dokumentären. Kriget om fröerna, va? Ja, jag tyckte den var jättebra. Och det var egentligen den som... Först så tänkte jag starta den här sidan för att jag ska ha som odlingsdagbok. Alltså jag ska säga vad jag ska odla då. Och sen när jag såg den bara, åh, nu jävlar ska jag lära mig saker om detta. Och så ska jag snacka om det. På
idag ska
internet.
Jag bara ta det lugnt. En dokumentär på SVT senare.
Ja, nej, men det har ju ballat ur fullständigt. Så,
min fru alltid innan vi tittar på TV. Ta det lugnt. Kriget om fröerna. Jag har startat en... Jag ska bli influencer.
Ja, jag ska bli influencer. Ja. Ja, vi har gått den kursen och sen så... Eller liksom så här.
Då, sen har du köpt en sån tomatkonserverarmaskin som inte ger botulism då?
Tryckkokaren.
Nej, utan tryckkokaren gör så att du kan hetta upp tomaten så pass mycket så att botulismsporerna, och de är ju inte giftiga, det vet ju alla.
Nej, det är bara gott.
Att de dör.
En krydda.
Det är en krydda. Så det kan jag mycket väl ha haft i mina tomater. Och ändå överlevt.
Ja, men nu är du säker från det, för att nu har du en...
Nu har jag köpt en, så att nu har jag tänkt att jag ska lära mig då hur jag...
Ja, du har erkänt farorna med botulism.
Ja, nej, jag har aldrig sagt någonting om att botulism inte var farligt.
Nej, du har bara sagt att det kan uppstå i dina tomater.
Nej, jag har bara sagt att jag har sagt att det kan uppstå, men jag har också sagt att botulismtoxiner dör vid 100 eller under 100, vad är det, 85 Absolut. Grader i 5 minuter, då dör toxinet.
Dör gör det inte, utan det förstörs ju. Det är inte någon som lever
sen. Jättebra att du
Så då har du bara med att du har kokat tomaterna innan du åt
dem. Man får inte äta dem råa.
Nej.
Och nu så skulle jag då kunna äta min tomatkross rå. Varför jag nu skulle vilja göra det.
Men jag har en salsa till exempel.
Ja, det är precis. Sant. Jag skulle kunna göra en kall salsa och vara trygg med det.
Eller som gazpacho.
Ja,
nej, det är inte gott. Nej, det är inte gott. Du tycker det är gott.
Sammanhang, beror det på.
Du får liksom inte uttala dig vad som är gott och inte gott i matväg.
Det är sant.
Du är diskvalificerad från den frågan. Nej, men okej. Okay. Så det är liksom, det är en kurs för att man på något sätt också då både vill förbättra förmågan men också att sprida liksom på
något sätt. Nej, men det handlar också, alltså det har ju marknadsfört som så maxa din matproduktion. Så liksom de har ju här liksom...
De har ju preppingspåret av det liksom, fast det inte kan vara sant liksom.
Nej, men så är det väl lite grann liksom, absolut. Men å andra sidan, jag tycker nu hoppas jag ju verkligen att jag lyckas producera 100 kilo tomater och de här 5 kilo gråärtorna som jag har planerat. Men alltså det hade ju varit lika talande om vi bara misslyckades allesammans. Mm. Alltså så, det hade ju varit, alltså som projekt sett, så hade det understrukit så. Ja, nej, det här är inte, för det har ju, så har ju ingången varit så här, bara, vi ska visa att det här kan alla. Det här är inte så komplicerat, det här är, så bara, jo, nej, absolut. Alltså i grunden så är det ju rätt så okomplicerat att du tar ett frö
går ner i jorden, ja, mat kommer upp i jorden.
Kommer upp så. Och det är ju fine och liksom att få några tomater, men ska du börja liksom... titta på det utifrån perspektivet jag ska producera mat i någon slags större skala, då är det ju inte så himla lätt. Och nu är jag helt ärligt, jag tvivlar lite grann på att jag kommer komma upp i 100 kilo i år. För nu har jag ju, då förra året så hade jag ju en tomatsort som hette Moneymaker, typ en jävligt standard, bra liksom tomatproducerande planta. Sen i november så fick jag för mig att säga, vad fan, jag ska ha tomater som ser nice ut, som har lite olika former, lite olika färger. Jag har en bifftomat, en svart körsbärstomat, en gul avlång tomat. Kul. Nu känns det inte särskilt kul eftersom jag kanske 50-70 kilo kanske jag lyckas gå. Jag vet inte, de ser jävligt klena ut i alla fall. Men det är ju också en lärdom då liksom. Det kanske är Moneymaker man ska ha liksom, en sån bra, stabil, vanlig röd tomatjävel.
Konstigt namn. Ska inte försvinna in på det sidospåret. men
De jag odlar nu heter ju Herodes. Efter den gamla, det är ju ett namn som, det är inte många som heter det nu för tiden.
Nej.
Det blev
det är det jag, Adolf
Herodes. Blackball.
Okay.
Fiorentina, sen Tigrella, den randiga tomaten. Taiko var det någon som hette.
Ja, man kan tänka sig.
Ja, det här är
det här riktigt... namnen i andra etablissemang också verkligen.
Ja. Ja, jag tänker att det här är det bästa. Det är bra radioinnehåll detta.
Men
40 meter, alltså rades gråärt har jag nu. Det ska bli 5 kilo torkade gråärt, hoppas jag.
Ja, det låter nästan lite med så mycket, men ja, det kanske.
Ja, nej, jag alltså det är ju att jag går ut på internet och kollar liksom då vad producerar, alltså Moneymaker, där funkade det ju rätt så bra, för att då sa internet mellan 3 och 5 kilo per planta. Och då ska jag sätta 30 plantor, och då var 90, så avrundade jag till 100 kilo. Och sen så hade jag potatispest också. Så jag lyckades liksom väldigt bra, men jag förlorade ju kanske 20 kilo på pesten och kom bara upp i 102 kilo då. Så jag nådde ju målet,
ja.
Men det var verkligen på håret på grund av pesten.
Om man liksom vill följa ditt projekt då,
ja.
Som formerandet av den urbana bondeklassen, en klass som just nu bara du tillhör.
Ja, precis. Och mitt mål är ju att vi ska upphöra som klass. Så att,
det är ganska lätt, ja. Lätt för dig att uppleva.
Ja, men jag ska göra det vid rätt tillfälle. Ja. Ja. Då gör man det på urbana bondeklassen på Instagram. Mm. Och på bondeklassen på Blue Sky.
Ifall man vill följa oss, så kan man göra det på...
Arbetarklassen, minst det.
Jag kan ju inte riktigt, jag står för mer intelligens.
Nej, men nej, man kan få... På Buska heter jag Martin Hansson.
Ja, Myran Andersson.
Följ vår Facebook eller rörelse. Bli Patreons.
Följ vår Instagram. Jag försöker ju uppa vårt Instagram-game nu genom att göra inlägg med många relevanta och roliga bilder till varje avsnitt. Kommer ofta en vecka efter avsnittet. Jag vet inte om jag ska försöka ändra det och släppa det samtidigt som avsnittet. Eld.och.rörelse på Instagram.
Tack så jättemycket för att ni lyssnat. Och jag tänker, Daniel, att du kan kanske återvända under sommaren.
Mm.
Och berätta lite hur projektet har gått.
Mm. Fett. Hammaren och skäran, liksom. Eller? Arbetarklassen.
Just det, och bönderna.
Man följer dig där, så möts vi i källaren. Mm.
Tack, tack.
Och det här lilla, vet du, det ritverktyget då? Det där kommer jag in.
Passaren.
Nej, det var ju det med att det är ett omvänt Pol Pot-projekt. Alltså att bönderna ska
bli
få glasögonen på sig och komma in till stan.
Just det.
Nej, det är inte det. Det får Kalle fixa det.
Ja, precis. Det är mycket på slutet som Kalle ska fixa. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det bra!
Hej då!
Hej då!
Sorry, Ching Chong.